Nu ska vi alla bekanta oss närmare med skidskytten Heidi Kuuttinen. Heidi är för tillfället i utmanargruppen som i princip är Finlands B-landslag i skidskytte. Hon studerar idrottsvetenskap i Östersund och hon är hemma från Närpes. Och jag och Heidi diskuterar bland annat det här.
Jag är nog en sån att jag har nog väldigt svårt att bara ligga i sängen och spotta upp i taket så att säga. Ja, då kan jag säga att då kokar det. Jag kan säga att man ska inte vara nära med att jag kommer imorgon. Ja, då vill jag nog bara vara för mig själv. Jag måste väl ändå säga som inte riktigt förtjust i militären att på nog hålls till killarna.
Hej på dig Heidi, allt bra med dig?
Ja, allt bra med mig.
Härligt, härligt. Är du utmanargrupp? Det är någonting jag har hört tidigare. Jag förstår ju nog till viss del vad det innebär. Men skulle du kunna berätta till oss allihopa, vad är den här utmanargruppen? Hur ska man slippa till bort från utmanargruppen?
Du menar då bort från utmanargruppen och upp till liksom A-gruppen?
Ja, ja, exakt så menar jag. För att man kan väl också bara säga, jag vill inte vara med och mer. Så då slipper man ju också bort.
Just. A-landslaget är väl de åkare som åker världskuppen främst, och i utmanargruppen består vi största delen av liksom åkare som reser på Ibu Cup, och Ibu Cup är då liksom nivån under världskuppen.
Mm. Och så presterar man riktigt, riktigt bra där då, har ett fantastiskt år, så kan man alltså hoppa upp till A-laget.
Ja, det är ju inte vi som bestämmer, det är ju förstås landslagsledningen, men i stora drag kan man säga att har man haft en väldigt lyckad säsong och börjat peta sig in i A-laget, så då kan det nog fortända att man får en plats i A-laget.
Fantastiskt, vi hoppas att det händer. Hör du, det har varit bra skidor hittills också, visst?
Ja, alltså med tanke på snön så har det ju varit helt fantastiskt år. Sedan med tävlingen så har det varit lite svårt på grund av corona, men i viss mån har man kunnat ordna ändå, så, och nu börjar det se lite bättre ut nu mot vårkanten, att försäsongen var väldigt hackig och strulig.
Mm. Vi ska hoppas att snön fortsätter att komma ner och att det fortsätter det här bra skidåret, och att då ni ska kunna börja återgå till vanliga rutiner. Men hör du, jag tror nästan vi ska ta och kicka igång med frågorna. Du har fått massvis med knepiga sådana, och vi ska börja någonstans, och vi börjar med Geir Rönnings fråga. Den lyder på följande sätt.
När du nu om ett litet tag vinner i världscupen din första vinst i skidskytte, feel no pressure. Vilken låt tänker du bjuda på ditt dragspel då på segersfesten?
Hoho! nu hade vi nog en intressant fråga sen. Ska se.
Men hörru, ja, du måste ju också du måste förklara det här med dragspelen nu.
Ja, okej. Okay. Vi börjar med här. Yes, så jag har ju spelat dragspel. Spelar inte när mer, bara lite nu som då. Jag började i lågstadiet, var jag kanske på ettan eller tvåan i lågstadiet, så började jag. Så slutade jag i gymnasiet.
Mm.
Så jag har tävlat till och med i dragspel så en gång förstås. Men ändå så, jag har grunden i dragspel. Alltså, och, ja, men jag skulle väl ändå köra klassiken Säkkijärven polka. en finsk klassiker, och jag menar, om inte jag så lite som jag spelar nu för tiden, så är ändå inte det låt som man ska kunna, så han försöker ju ändå liksom uppehåll.
Just det. Men hör du har tävlat i dragspel?
Ja, jag har faktiskt en gång tävlat i ett dragspelstävling också.
Det måste ju förklara, jag har aldrig hört om att någon har tävlat i dragspel. Kan du förklara allt om det här?
Ja, så det var väl, det utgick mer kanske från min lärare, så hon sa att hon skulle vilja anmäla mig på en tävling, och så vart jag sådär, okej, vi kör på det då. Så började vi öva in två låtar,
ja.
Så var det liksom, en låt var en polka och en arin som skulle vara från en annan kategori. Och då uppträder man Tärsen 2-låtan och så får man poäng. Och så utser man liksom ettan, tvåan och trean. Mm. Och så resten får bara liksom sina poäng. Så tövade vi in 2 låtar åt mig och så lottade ju förstås vem som spelar först och andra och tredje och så vidare. Och då råkade ju jag på första, så jag var ju som bra att få liksom direkt ut i hetluften bara sådär.
Ja. Nå, hur gick det då? Fick du någon medalj?
Nej, jag fick inte, men jag kan väl säga här att jag fick ju veta lite förrihand i tävlingen att han var väldigt, han hade hög standard, att han var inte FM, men han var liksom nivån unju FM. Och så han var inte en liten tävling, så han var ju väldigt många som har varit FM-medaljörer, så det var med i samma klass som mig. Så han var bra motstånd och han var en väldigt fin upplevelse att liksom få se hur till duktigast spelar.
Just det, just det. Ja, intressant, intressant. Jag har ju sett någon spel dragspel nog, men jag har aldrig hört om tävlingar och så vidare. Men inte, alltså dragspel, det verkar ju som att det ska vara ett jättesvårt instrument att spela. Det finns ju tusentals med knappar.
Ja, det är ju det vad man hör. Att, och jag inte hade svårt och sådär, men jag visste ju man knappar till halvdrejdom på. Men jag har ju spelat på från liten, så är ju... Ja, skulle man sett mig på ett piano istället, så nej, hit skulle jag, hit skulle ha varit i night.
Just det, just det. Nå ja, men då fick vi reda på mycket mer om det, inte bara skidskytte, det är också lite dragspel mellan varven. Men då, vi ska gå vidare till nästa fråga. Vi har en fråga utav Josefin Silén och den frågan lyder på följande sätt.
Eftersom du är en så aktiv person så undrar jag vad du tycker om span och spa-behandlingar. Är det skönt? Eller blir det tråkigt?
Jag är faktiskt inte nå på spa. Det blir inte riktigt. Det blir en snabb dusch och så fort och get. Men jag tycker ju faktiskt, vi har ju istället massage, då kan man väl se som någon slags spa. Beror ju förstås på hur den massage är. Är man blå baket en massage, så är ju inte så skönt.
Nej.
Men på tävlingssäsongen är ju just mer sånt att man skakar på musklerna och liksom försöker få det återhämta. Så här kan jag tycka väldigt liksom skönt och avkopplande, just om man själv ger muskelvård. Och ibland när vi är på någon tävlingsresa ut liksom i fjol när jag var på Ibukappen, så hade vi något hotell, Vannevar pool i källaren, så väldigt avkopplande efter tävling liksom att få lite basta och sim i bassäng. Så jag tycker faktiskt att det är avkopplande.
Mm, men fint så. Det här, men att jag har förstått när jag då kontaktade dig första gången och frågade lite vem du är, så sa du att du är en sån som svårt att sitta still helt enkelt och hålla på med väldigt mycket saker. Så det här, du är alltså en sån?
Ja, jag är nog en sån att jag har nog väldigt svårt att bara ligga i sängen och spott upp i taget, så att säga.
Ja, nej, är bra. Men det är också intressant för att flera av de frågorna som behandlar just det här med det här med dina olika intressen, du har svårt att sitta still till exempel. Och nästa fråga är faktiskt handlar om precis det ämnet. Den frågan har kommit in av Emma Arnio. Och den frågan lyder på följande sätt.
Hur snabbt kan du sticka ett par yllesockor?
Oj! Jag har faktiskt i fjol. Ja. I fjol började jag sticka. Så jag måste säga att jag är ju som kommit så långt att jag har fått stickor och garn. Så, men jag har inte kommit så långt att jag skulle ha börjat på mina sockor än. Jag tycker att det är för komplicerat.
Okej, så vad stickar du då?
Jag har stickat mössor och benvärmare.
Just det. Just
som, men inte något större projekt ännu. Jag tror, ja, jag kan nog ta... Nu har jag väl blivit lite snabbare, men ett par sockor så nog kan jag fasta upp till ett år. Det beror på humöret. Det är nog som...
Vad sa du? Upp till ett år?
Ja, det beror ju på om man har lust i stick eller inte.
Nu är det klart det. Så att om jag nu skulle beställa ett par sticka sockor i storlek 44, så ungefär då i februari 2022 ska jag få det.
Ja, men jag kan ju inte lova. Jag menar, jag har ju något lågstadieprojekt ännu då jag stickar och halsduk eller så här. Finns ännu kvar till det som inte är färdigt heller, så jag kan ta längre.
Okej, jag väntar med spänning. Men då, vi går vidare upp till Elisabeth Rens fråga, och hennes fråga blir på följande sätt.
Vi klarade vinterkriget med hedern, då soldaterna kunde både skida och skjuta bra. Du är duktig skidskytt. Borde armén vara obligatoriskt jämställd? Vad tycker du?
Oj, politiska frågor. inte mina styrkor hejnt, men nu är ju min åsikt, oj. Är ju inte såna frågor man går runt och tänker på direkt varje dag. Så.
Nej, vänta på bussen. Är det med jämställt och militär? Hur ska jag nog vara?
men det börjar ju bli att allting ska börja bli liksom allt mer jämställt, men... jag måste väl ändå säga, som inte är riktigt förtjust i militären, att jag får nog hålls till killarna.
Okej. Där är ditt svar, och då går vi vidare helt enkelt. Men det skulle vara ganska intressant om du skulle ha varit dit, säg, till skytten och allting. Du skulle lätt ha varit den bästa skytten och ganska snabbt också.
Och sen tror jag att det är ju många flickor som far dit frivilligt, och jag tycker det börjar bli mer och mer. Så jag har förstått att det är väldigt liksom fin upplevelse. Jag kan tänka mig, om inte jag skulle satsa på idrottelse som jag ger, eftersom jag vet att militären tar väldigt mycket bort av idrottningen, så då skulle jag kunna tänka på att fara i militären. Att jag tycker om att vara i skog och så här, så jag tycker brorsan är i militären nu, och jag har ju fått hört ett och annat därifrån, så jag tror att det skulle vara ganska, att man skulle få en fin upplevelse liksom för livet framöver.
Jaha, vad tycker brorsan din om militären då? Yay eller nej?
Jag tror han är ju på idrottslinjen, så han har lite mer flexibelt förstås, så, men han är ju liksom mig, tycker om att vara i skog, så, och han är ju också skidskytt, så alltid när de får vara ute i skog och när de får åka ut på skjutbanan, så då trivs han väldigt mycket.
Just det, okej. Men du, vi lämnar Elisabeth Rens fråga där och så går vi till Alva Nygårds fråga. Hon har två frågor, den första lyder på följande sätt.
Hej Heidi, vad skrämmer dig mest och varför?
Ja, jag har ett ganska direkt svar på det här, för är ändå någonting vi har diskuterat ibland. Så jag tycker det är ganska lätt att... Jag är nog mest rädd för att liksom familj eller liksom någon nära ska insjukna i något allvarligt, eller att de skulle vara med i någon liksom väldigt tragisk olycka, eller liksom någon sån här svår vändning i livet, och att det liksom berör ens nära. Det tror jag skulle ta väldigt hårt på. Och att det är liksom det man är lite, eller inte går man runt och tänker på det, men det är ju ändå det man minst vill skulle hända.
Men då, vi tar nästa fråga av Alva Nygård. Den lyder på följande sätt.
Vad skulle du aldrig göra om igen?
Ja. Nu var det en svår fråga igen.
Jag gillar dina djupa suckar efter vissa frågor. Men den är svår, jag håller med.
Man måste börja tänka sig, så liksom knackar i huvudet. Säkert är ett och annat som man har ångrat och som man nu aldrig skulle ge om igen, men nu måste man liksom lite spol på bandet och försöka tänka vad man har gjort. Så var ju inte allt man kommer ihåg, men alltså jag var ju lite vild då jag var liten.
Ja.
Ja, så jag lekt med grodor. Man kan väl kalla lite för misshandel. Så här skulle jag väl inte gena mig. Så sedan var ju Alltså vi hade oss i utmaningsleka typ i förskolan. Så vi utmanade varandra och då fick jag en utmaning att smak på gegga. Alltså går det... Inte kunde jag ju vara dålig på här heller, så jag klart jag skulle liksom smak på här. Jag kan säga att det smakar inte bra och här tror jag inte jag skulle gena mig.
Det här skulle vara jättekonstigt om du skulle säga att vi hade en sån där utmaning att smaka på, men nu ska jag göra igen nu så att... Okej, okay, ja men denna med, som du sa där, att med grodorna och insekterna. Stor del av alla barn har nog hållit till exempel en fluga i handen och rivit bort de små stackars benen på flugan. Och det ska man ju helt enkelt inte göra med, för att det är inte trevligt för flugan. Men som barn, du gjorde ju sådana saker helt enkelt. Så att, ja, alla har gjort det.
Ja, så om man ska börja tänka på liksom äldre ålder så... Så man vet ju att, alltså man vet ju att man har gjort mycket misstag, men jag kan inte komma på någonting så det snabbt när man ska måste fått fundera lite på hitchen.
Ja. Mm. Ja, det är nog en väldigt svår fråga. Jag funderade, jag läste den här frågan också. Vad jag själv skulle svara, så jag kommer faktiskt inte på någonting. Men vet du vad, vi lämnar det där vid grodorna och geggan som du smakade på som liten, och så går vi vidare till nästa fråga.
Ja. Vi gör så.
Ja. Det är en fråga av Kai Korkeaho, och hans fråga lyder på följande sätt.
Hej Heidi, minns du första gången du avfyrade ett vapen? Minns du hur det kändes?
Jag var ju faktiskt en... Pappa håller ju på liksom med älgjakt, så jag har ju varit med liksom ganska liten vad jag tror jag ändå när jag var med och fick vara med pappa liksom i älgjakten och så. Och sen var pappa och tränade på skjutbanan och sen fick jag med ett luftgevär så fick vi skjuta på tavlor. Så jag tror det var första gången jag liksom har avfyrat ett vapen och... Det är väl därifrån. Där fick jag ju lite liksom grunderna i skytte. Och sen, det var ju nog ganska många år efter som liksom skidskytten kom in i bild. Så jag har ju nog provat på skytten tidigare. Men jag minns inte ålder, det kan jag inte säga.
Mm.
Men ändå lågstadieålder.
Mm. Nå, kommer du ihåg den känslan då?
Jo, eller liksom... Men ja, det är väl fortfarande samma känsla. Alltså det försvinner inte någon väg liksom, när du känner att du får bra avtryck och bra skott och att du får rekylen att komma rakt tillbaka. Så ja, det är en fin känsla. Och liksom nu i skidskytten nu när man ser tavlorna falla så det är liksom... alltså fast man har sett tavlorna falla så många gånger, men jag vet inte. Alltså det är som fortfarande så är liksom... Lika bra känsla att se när de blir från svart till vitt.
Mm. Men det jag funderar på, som, alltså, om du skidar så skidar du bara. Om du hoppar backhoppning så hoppar du bara backhoppning. Men håller du på med skidskytte så gör du någonting. Alltså det här skidningen får ett avbrott. Du skidar fullt, kommer fram, antingen lägger det ner eller så står du och så skjuter du. Och då är det ju ofta nog så att man missar ett eller två skott, till och med mera ibland. Här funderar på någon gång, har det känslan till skid vidare sen? Är det så att du snabbt kan släppa det, att du missar, att du gjorde ett dåligt, att du sköt dåligt? Eller släpper du snabbt det och tänker att okej, snabbt vidare och fokusera på nästa gång jag skjuter?
Eftersträvat är ju just att man ska så snabbt som möjligt bara liksom glöm och fortsätt vidare.
Mm. Jo, det förstår jag. Men gör du det? Det är inte svårt.
Men det är lättare sagt än gjort.
Ja.
Att, jag måste nog erkänna att det påverkar nog åkningen och liksom vad du presterar på vallen. Att gör du bra på vallen så får du liksom extra kick av det och liksom far ut på ett nytt varv och liksom bara känna energin och allting. Mm. Alltså jag kan säga att när det lämnar fyra prickar och du ska in i straffrundan så ta nog på humöret.
Mm. Men det har jag faktiskt inte stängt på, men det måste ju vara helt sant som du säger, om du får ner allihopa, det är bara vitt där. Så det här, Så då måste ju vara, då måste ju nog skid snabbare alltså. Så som du sa där, du får en kick av det. Det måste ju synas i resultatet det, och när du har klockat dig själv, någon har klockat dig, att du skidar snabbare då efteråt, eller?
Nej, jag vet inte om man har kanske sitta riktigt så, för det kan också vara liksom så att får du en bom så kan man nog tänka liksom, okej, okay, en bom är ju inte någon katastrof, det kommer som väldigt lätt, det som så då blir det ju ofta att man kanske tänker att okej, okay, nu blev en bom, nu måste jag ju skida lite hårdant för att få i kapp den här tiden.
Ja.
För att det kommer flera stationer där andra också kan liksom bomma och liksom, det är inte game over då än, så det är bara liksom att fortsätta pinna på. Så det är väl mer om det börjar bli liksom väldigt mycket bomma då, då börjar jag som tappa humör. Att om det blir liksom en bom per station så det ändå överkomligt, och så är det liksom, är det svåra förhållanden så är det ju lite annorlunda än om det är lätta förhållanden, och då måste man ju alltid tänka att det kommer flera skjutstationer, och speciellt om vi har fyra skytten så då kan det hända väldigt mycket, att då skulle du inte ge upp efter första skjutstationen om det har gått lite sämre för just speciellt fjärde skyttet om man har en längre tävling, så då den avgör ofta väldigt mycket. Man ser ju på tv också att då är det ganska många som till och med bommar liksom 3-1. Hålla fokus och inte tänka på de där bommarna utan liksom bara göra bättre nästa gång sen. Att inte hänga upp sig.
Hörru, en till fråga nu måste jag ändå ställa med det här. För att många idrottare, jag hade en intervju här förra veckan tillsammans med Emma Arni, och då gick vi in lite på det här till att vara tävlingsinriktade och vara en idrottare. Att väldigt många idrottare är väldigt tävlingsinriktade. Hur är det med dig då om du nu har ett lopp och säger att du skulle ha missat, det skulle vara 4 skjutstationer, du missar 4-4-4-4. Är du förbannad, ilsken, arg, och hur länge tar det innan du släpper det om ett lopp går på det viset? För att det avgör ju i princip hela loppet för dig om du måste ha så många straffrundor.
Ja, då kan jag säga att då kokar det. Jag kan säga att man ska inte vara nära med att jag kommer i mål. Ja, då vill jag nog bara vara för mig själv.
Okej.
Att jag är nog... Ja, alltingen blir jag... Men det är ju liksom att jag är alltid arg eller ledsen på mig själv. Att jag sätter aldrig liksom på någon annan. Det är alltid liksom mitt fel, allting. Så jag är som... Men vi har en mental coach som vi har jobbat med nu i ett par år, Lars Losvik. Så med han har vi en regel att man får sura och vara ilsken och allting. Allt ska bara ut, men det ska ta 20 minuter, inte längre. Sen ska det liksom vara nollställt, för annars tar det för mycket energi. Och speciellt om det är liksom en ny tävling redan nästa dag, så man får inte börja gräva en grymt djup grop åt sig själv. Så det tycker jag är en väldigt bra regel. 20 minuter får du sura, sen ska det vara liksom...
Shit, va?
Då ska man inte... Ja, då ska man inte tänka på det om det. Det är liksom shit happens, och ja, då fortsätter man bara.
Vilken press jag skulle känna. Jag ska bara se på klockan. Jag har 19 minuter. Jag är ännu arg! En minut på mig! Nåja, men hördu, vi ska lämna Kai Korkas fråga där och alla mina följdfrågor, och ska gå vidare till Joel Blomqvists fråga. Hans fråga till dig lyder på följande sätt.
Hur löser man en Rubiks kub som nybörjare?
Ja, jag kan väl lite berätta min bakgrund med Rubiks kub också, så får ni veta om den. Jag började snurra på Rubiks kub. Oj, när var det... Allting är slutet på lågstadiet eller början på högstadiet. Jag fick inspiration när jag kollade på Talang Sverige. Och där var det en kille som gjorde Rubiks kub. Och så ville jag börja göra Rubiks kub. Och i mammas någon låda fanns instruktioner för 3x3 kuben. Alltså den här med tre rutor bredd och tre rutor höjd.
Ja.
Och... då började vi liksom kolla på den tillsammans, och sen fick jag den gjort med papper, men sen ville jag liksom klara den utan till, och sen lärde jag mig liksom väldigt mycket mönster utan till, och därifrån började jag liksom bygga på det, så det, när 3x3 blev för lätt så köpte jag mig en 4x4. Då började jag använda YouTube. YouTube har väldigt bra, så det är bra tips.
Mm.
Men jag ville ju liksom börja, då hade jag kommit så långt att jag vill börja förstå också hur man liksom, varför man gör vissa saker eller hur det funkar. Så jag fortsatt nog fortfarande liksom lära mig såna här mönster utan till, men jag börjar mer och mer också utmana mig själv. Och för sen när du förstår det eller ser hur du ska flytta klossarna, då har du mindre att komma ihåg, så att säga.
Just det, ja.
Och då är det roligare att göra också när du förstår vad du gör. Så.
Jag har ju många gånger själv hållit i en sån där, men jag har ju aldrig fått det till någonting överhuvudtaget. Men nu är det ju så, här måste ju vara olika mönster och så vidare. Och på YouTube har man ju nog sitt sådana här personer som bara ser på en kub på det här viset, och så kan de blunda och så löser de den på typ 20 sekunder. Och man säger att, va?
Ja, på handnivån är nog inte jag. Jag är nog bara liksom, tar egen takt och så löser jag den i den takt det kommer.
Men hör du, en fråga. Till lösen Rubiks kub och se olika sådana mönster och lär sig. Har du på något sort sätt i ditt liv haft hjälp av att du har lärt dig sådana mönster sett i en Rubiks kub?
Man tränar ju upp minne på ett sätt och liksom, ja, så här väl ett, att man liksom tränar upp minne är väldigt bra liksom för minne, och jag tror också är väldigt bra liksom för att aktivera hjärnan, så fast jag inte kan konkret flytta över på någonting, men att för mig är både avkoppling och liksom på samma gång att jag får lite gymnastik för hjärncellerna, så jag gillar nog väldigt starkt på heavy, så att man kan försöka hålla sig kärpt och så. Att man märker att är man inte kärpt när man gör, så blir det väldigt lätt misstag och då får man börja om från början. Jag kan säga en nyckelgrej än för att lösa Rubiks kub, tålamod.
Ja, det tror jag, och det är jag i alla fall dålig på.
Jag kan säga när man börjar på sådana där större kubar och så börjar man närma sig mål och man har hållit på i flera timmar och sen går man och vrider någonting fel och får börja från början. Jag kan säga att nog hade jag kommit några svårdomar också när man har hållit på, men nu bara segt bara hållit igång, så nu har jag väl kommit upp till 8x8 har jag väl, ja, det är min största kub för tillfället.
Oj, oj, oj. Ja, jag får nästan hovärk av att fundera på 8x8 Rubiks kub.
Ja, då får man hålla på en stund.
Det tror jag. Ja, men hördu, vi lämnar Rubiks kuben, och de som känner sig intresserade, YouTube, det var tipset. Vi går vidare till Christian Vågjärvis fråga, och hans fråga lyder på följande sätt.
Hej Heidi, du håller på med skidskytte och jag funderar på det här med jaktstart i skidskytte. Jaktstart i skidskytte, visst låter det som en morbid tävlingsform, eller hur?
Jaktstart, no, men jag tycker ändå liksom är bäst, ja, det kan väl låta lite opassande inom skidskytte ibland, men men vi ska ju komma ihåg att vi skjuter ju på tavlor ändå, så här. Men ja, no, men det är ju ändå vi beskriver ju nog, alltså det som startar bakifrån, såklart de jaktar tiden framför, men jaktar på ett säkert sätt. Jag har ju aldrig tänkt på det, men nu när jag fick höra så låter det faktiskt lite kul.
Gör det. Ja, jag har inte heller tänkt på det. Men om man skulle förklara det här åt någon som aldrig har hört om skidskytte, aldrig, något land där inte har någon snö heller, så skulle man säga att ja, vi håller på med jaktstart i skidskytte. Så någon skulle nog kunna tolka det här som att, men herregud, vad håller de på med där uppe, de här gamla vikingarna?
Ja, oj, gissas. Ja, man skulle vilja veta vad de tänker om man skulle säga.
Ja, så är det. Men hördu, vi går vidare till Henry Vårten Virtas fråga. Hans fråga lyder på följande sätt.
Hej Heidi, du har siktet i skick, men vad har du missat i livet?
Ja, jag vill ändå säga att jag har inte missat någonting i livet. Det här har varit mitt eget val. Att hålla på, och liksom vi har ända från Mest som vi kunde stå på benen så tog ju mamma och pappa ut och så på skidorna. Så det är ju, vi har ju växt in i och det blev en livsstil.
Mm.
Och jag måste säga att det är en livsstil som jag trivs väldigt stort med. Och jag skulle inte som vill byta ut idrott, inte för tillfälle, mot någonting. Alltså jag är lite idrott så kräver ju kanske lite... lite mer ändå än bara motionsidrott och liksom idrott för hälsa. Men ja, man måste ju tycka om det man gör och jag tycker om det jag gör. Så jag, ja, nej, det är ju de som har liksom velat försöka få mig att festa och komma ut. Och, men jag har aldrig liksom, det har inte varit min grej att liksom festa och sånt. Så jag har åkt ut och tränat istället. Det har liksom varit min grej bara. Att allihop är inte liksom för att festa så.
Mm.
Men man märker ju att inte behöver man bara ut och festa men liksom träffa kompisar och så. Så det har ju blivit väldigt lite för mig också.
Mm.
Men jag känner att jag har en familj som jag har varit väldigt trygg med. Och så har jag haft brorsan att bråkas med. Så
mm.
det har räckt bra för mig. Mm. Men, och sen förstås när man är på tävlingar och resor och så får man ju se lite kompisar som är liksinnade. Så det tycker jag ju om att man har någonting att dela med sig av och prata om.
Mm, exakt, exakt. Där skulle du ju annars kunna nog kombinera den lite morbida tävlingsformen jaktstart i skidskytte. Sett i brorsan har vi ju också skidskytte och stann i någon sån här paintballgevär eller någonting liknande och beger er ut.
Jag skulle ju vara bra. Vad skulle vara straffet då?
Ja, nu har blivit skjutit med paintballgeväret.
Och så 10 armpressar om man blir träffad.
Exakt, det är bra. Och sedan så byter man om vem som startar.
Ja.
Ja då, vi ska gå vidare till de sista frågorna. Det är Kjell Simons, han har 2 stycken frågor till dig. Och den första låter på följande sätt.
Vilken är den bästa filmscenen som involverar på något vis skjutvapen?
Ja, nu måste väl jag säga att jag är ju... Jag har inte riktigt haft tålamod och koll på filmer. Så jag har inte så mycket koll på filmer.
Ja.
Oj, och jag vet inte namn på filmen. Jag kan ibland kolla någon snutt på någon film, men jag kommer ju inte ihåg namnet.
Mm.
Men... ja, det är ju ganska mycket filmer där det skjuts och så. Ja, men jag tycker ju ändå liksom om jag kollar på någon film så jag ska ha ändå liksom en vettig story. Och så ska ju vara, jag tycker om det är lite humor och action, kanske lite spänning och så här. Så, nej men, vad har jag nu kollat på sist som jag har gillat? Vad heter Fast and Furious?
Mm.
Där är det liksom action, men så är det ju lite glimt i ögat också. Så ja, men det känns som kul att titta på de filmerna.
Mm. Och denna är ju också en liten åldersgrej. Att när jag själv ser på Fast and Furious-filmerna så tycker jag att hoho, vad det är värdelös. Men de som är yngre än mig, 5-6 år yngre än mig, tycker att de är fantastiska. Men det beror också mycket på, tror jag i alla fall, att man har växt upp med de filmerna. Så därför tycker man också att de är bra. För jag har ju också filmer som jag tycker är bra, men som personer som är 5-6 år äldre än mig tycker att det är värdelös. Att, jag förstår helt och tycker att det är ju enormt mycket personer som tycker att de Fast and Furious-filmerna är grymt bra. Alltså.
Jag tycker ändå om storyn, men det är ju som sagt, det är ju, jag har ju inte kollat så mycket filmer så jag måste ju nämna någon i alla fall. Så. alltid någon kompis frågar så säger att, har du sett den här filmen? Och jag bara, vad tror du? Ja, just det, jag behöver ju inte fråga dig, jag vet ju den svaret.
Och bara, värdelös intervjuer jag också, du säger en film och jag bara, men de filmerna är ju shit.
Kom bara att inte jag har sett dem än, så jag kan inte säga.
Ja. Men hörru, vi tar den sista frågan.
Ja.
Kjells sista fråga och den sista frågan för den här intervjun lyder på följande sätt.
Okej, Heidi. Du har blivit vald att vara med och utveckla en ny idrottsgren som heter granathopp. Det finns inget annat på bordet än namnet på idrottsgrenen. Berätta, vad går granathopp ut på?
Oj, alltså jag ska ju innehålla granat.
Mm.
Men en väldigt vild lek känner jag. Ja, men jag skulle väl kanske, vad som alltså, så här spontant dyker upp i huvudet. Mm. Så man skulle väl ställa ut fullt med hula ringar. Och så är ju som flera personer med. Och så har man handgranater i de här då. Och så sen ska man försöka att inte vara i de hula ringarna där. Okej, men säg inte riktiga handgranater. Det får vara en sån här pickosmäll. Vi vill ju inte ha det. Vi vill ju inte att det ska bli en begravningsplats.
Nej. Det blir ju ganska kaos nu, ja, faktiskt.
Någon liten boll med en liten puffy så. Ja, och så ställer man ut dem och sen gäller det att inte stå i den hullaringen som det sen smäller i. Och sen ska det nog, det ska vara någonting där, jag vet inte vad man skulle kunna tillägga, för man måste ju, det ska ju folkmassan röra sig i ringarna, det ska ju inte stå i still. Så det ska vara något spel så att det är liksom action i spelet och så sen smäller det i något skede och. Mm. Är man där så då är man nu i spelet. Det var första tanken.
Men vad bra svar!
Fantasi har inte alltid varit den starkaste sidan.
Jag tyckte det var ett suveränt svar. Ja. Det här när jag själv tänkt på granathopp så kommit jag på någonting överhuvudtaget. Men det låter som en spännande lek. Jag bara till utveckla det här och ska ta med dig Kjell Simons och sen och så uppfinna det här nya idrotten.
Mycket hopp.
Men då, där var nog alla frågorna till dig och alla mina följdfrågor också. Stort tack för det här, hör du. Hur ser nu fortsättningen på säsongen ut för din egen del sett i skidskyttet?
Ja, tack själv för att jag fick vara med i intervjun. Det var ju lite knackigt i början av säsongen, men som sagt så började det bli lite mer tävlingar och nu är det faktiskt så att det gick ganska bra för mig i förra granskningstävlingarna, så imorgon tar jag mitt pick och pack och åker ner till Helsingfors och därifrån vidare till Slovakien och då ska jag på IBU-kuppen, alltså kuppen under världskuppen. Mm. Och tävla.
Ja, men stort lycka till i den och hoppeligen så blir det bara vita tavlor och här lyckas riktigt, riktigt bra med skidandet.
Ja, det får vi hoppas. Jag är taggad.
Fantastiskt. Hörru Heidi, stort tack för den här intervjun och lycka till med skidskyttet alltså.
Tusen tack. YleXXtreme. Du lyssnar på YleXtreme.